Det finns inget mer tillfredsställande än att skala potatis. Man skrapar, känner och vårdar potatisen med händerna. Våra händer är som skapta för potatis. Ja, det här potatisromantiska uttalandet är inte mitt eget utan kocken Stefan Ekengrens. För som ni kanske hör så är inte mina händer på särskilt god fot med pilliga köksverktyg och hala knölar. Men potatis i sig har jag ju som uppvuxen i Sverige en långvarig och innerlig relation till. För den har ju en, ska vi säga, unik position i det traditionella svenska köket. Kokt, stekt, puréad, gratinerad, bakad, friterad, mosad. Ja, få husmanskosträtter serveras ju helt utan potatis. Och den billiga potatisen har också varit stapelfödan som ser till att även mindre bemedlade familjer kunnat gå mätta från middagsbordet varje dag. Jag tillhör generationen som fick min relation till kokt potatis spolerad av de maskinskalade, ljusgula, lite vaxartade klumparna som presenterades som potatis i skolmatsalen minst varannan dag. De hade en så här lite seg och lätt slämmig hinna kring sig och smakade papper. Det skulle jag väl säga är det absolut sämsta sättet att behandla potatis på. Det var faktiskt direkt äckligt och har säkert spelat in för att jag, liksom många andra i min generation, senare i livet oftare ätit pasta och ris som stapelföda. För potatisen är inte riktigt lika självklar som varje dags mat hos dagens familjer som den var för några generationer sedan. Troligen spelar det in att den kräver lite mer tillagning än pasta och ris. Potatismoset jag gjorde igår kväll tog nog uppemot en timme att få till. Kanske är det också allt hälsoskäl som riktats mot pommes frites och chips som har gett hela knölen rykte som skräpmat. Och när mat från asiatiska kök som Indien, Thailand och Kina trendar, ja då hamnar potatisen lätt i skymundan som en krånglig knöl. Medan i skralare tider och när sånt som närproducerat och nostalgi och tradition är på tapeten, ja då trendar potatisen igen. I dagens Kropp och själ ska vi närskåda potatisen från olika håll och prata näringsvärden, tillagningsknep, spritbränning, kolonialvälde. Vi tar fighten mellan ekeblad och alströmmer och så kanske kryddar vi med muskot. Så blir din potatis supermat är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och dagens reporter Olivia Sandell, hon inleder med potatisen i konsten.
Andra är lite mer blå, mörkblå. Så har vi röda, rosa.
I ett kök på Ven ligger ett gäng potatisar i olika former och storlekar upplagda på ett fat.
De har ju helt annan karaktär. De har helt andra former, helt andra färger. Smakar annorlunda. De är så annorlunda i sitt väsen jämfört med de som du köper i supermarket.
Det är några som är nästan randiga.
Ja, men precis. De har liksom som melerade på något vis. Ja.
Här på den lilla ön mellan Sverige och Danmark bor Åsa Sonjasdotter.
Jag är konstnär och jag har i väldigt många år nu som konstnär jobbat med olika sorters kulturväxter.
Åsa är delvis uppvuxen här på Ven med potatisland och odling runt knuten. Och att under uppväxten se maten växa utanför fönstret är något som präglat henne.
När man bor här, nu kom du ju hit, det var ganska mycket vind och sådär. Ibland går ju inte båten och så det är väl en känsla särskilt där kanske av att om man har mat nära själv är man trygg. Och så finns det ju någonting mycket djupare i det också, att man är i kontakt med någonting och sådär. Jag tror det är det som har gjort att jag i mitt konstnärskap har kommit tillbaka till det. Det finns någonting i det som sitter ganska djupt och som jag har velat förstå på ett annat sätt.
Potatis är en växt som Åsa byggt upp ett starkt band till. Men när hon passerat stora potatisåkrar där potatis odlas storskaligt och där likadana beige knölar skördas på löpande band i ett industriodlingssystem har frågor väckts i henne.
Jag vill liksom gå bakom det, så jag har hållit på jättemycket med att undersöka vad som var innan det. Hur odlade vi innan vi hade de här standardiserade växterna som är likadana i en åker då?
Arbetet har gått genom arkiv och historiska berättelser och lett fram till att hon nu står och håller ett gäng potatisar i flera olika färger och former som hon tvättar under det rinnande vattnet.
De är lila, men så har de beige ögon på något vis. Så.
Och annars är de ganska klarröd och vissa är ju nästan svarta.
Ja, precis. Vissa är ju liksom mörk lila. Andra är lite mer blå. De här sorterna som ligger här, de har då kommit till Europa från Anderna. De kom hit med skepp ungefär på 1500-talet när Abya Yala, det som vi kallar i Sydamerika, koloniserades av spanjorer. Så man hade med sig sådana här knölar på skeppen tillbaka. De har ju nästan all näring som vi människor behöver. Så på skeppen när man seglade gjorde det att man inte fick skörbjugg. Ja, det var en fantastisk växt.
Det förstod även bönderna i Europa som börjar odla potatisen här, berättar Åsa. Men de många olika sorterna och mångfalden i färg och form, men också smak och näring, kommer här med tiden att gå förlorad.
Vi har inte kunskapen, den blev bruten eftersom de kom till Europa med våld. Så kom inte kunskapen och berättelserna om sorterna med hit. Så vi har inte de andinska böndernas kunskap med oss när vi odlar här.
Och med tiden har potatisen i Europa alltså förlorat mycket av sin mångfald, då sorter i andra färger och former än den beige runda slutat att odlas.
Och då vill jag liksom förstå hur det hade blivit så. Hur kan det vara så att all den här rikedomen på olika att ha försvunnit? Så det har jag undersökt genom att samla gamla sorters potatis, samla historier, berättelser. Nu samarbetar jag med en konstnär från Anderna i Peru som heter Daniela Zambrano Almidón. Och vi jobbar liksom på att möta kunskaper från de här från Abya Yala, Sydamerika och Europa. Böndernas kunskap. För att Daniela kan se, hon kan se på de sorterna som vi har framför oss här nu, att ja, men det här är ju den sorten vi kallar för det och det, och den kan det och det, och den använder vi på det och det sättet.
Så nu skär jag den här, så ser du.
Oj, titta.
Ja, men precis.
Åsa delar potatiserna i klyftor och lägger in dem på en plåt i ugnen.
Det är ju inte en färg man kopplar till potatis direkt. Jag skulle nog, om jag såg den skulle jag nog tänka en blek röd beta.
Ja, men precis. Och det är det som är grejen då. Att de här färgerna, dels är de ju väldigt vackra och starka. Så att när man då skördar de här potatiserna i den bruna jorden så kommer det upp som ädelstenar. Det är så enormt överväldigande fint. Och de här olika färgerna, det är ju inte bara färg, det är ju också kemi som betyder olika näringsämnen som vi kan få i oss. Om vi har en utställning på våren så kan man ta säckar med de här fantastiska olika sorterna och ställa fram i utställningsrummet. Och sen vid sidan av har jag haft papperspåsar. Och påsar är så fina för de har två sidor. Och då kan du på en sida ha bilder som på något vis associerar till berättelser och kunskaper eller andra fina kapaciteter som den här sorten har. Och sen om du vänder på påsen så kan du läsa helt enkelt om hur den trivs att bli odlad, hur den smakar gott eller olika andra berättelser. Så då när du kommer som publik till utställningsrummet, då kan du dels se du på en gång utan att läsa och titta på påsarna, så ser du hur vackert och mångfald, det är ju som skulptur, varje knöl är ju som en fantastisk skulptur. Så det förstår man ju med blotta ögat, det behöver man inte liksom läsa sig till. Men sen om du vill kan du ta, känna på dem, du kan stoppa några knölar i en påse. Och då har du lite berättelse med dig. Så att när du sen kommer hem, du kan ju odla i en säck eller kruka på balkongen. Om du inte har en liten plätt. Men du kan ju också smaka. Och du kan dela med dig. Så för mig är det ett sätt att sprida både själva växten och den kulturhandling det är att odla dem. Men du kan ju också ha med dig berättelser och du kan ju lägga till någonting också.
Men att potatisen i vår del av Europa nästan uteslutande blivit en beige rundad knöl handlar inte bara om kunskapstapp utan snarare mer om politiska strömningar och rationaliseringar som lett till att vi fått allt färre sorter här, berättar Åsa Sonjasdotter.
Vi har ju förlorat största delen av den mångfalden redan, så att vi behöver rädda det som finns kvar.
Det luktar gott.
Potatisklyftorna i ugnen börjar bli klara.
Det ser fina ut,
tycker jag. Jag tror att det är bra så här faktiskt. Ja. Eller hur?
Verkligen.
På plåten ligger nu potatisklyftor som skiftar i olika färger och mönster.
Jag är nyfiken på den här, vad var den här fläckiga?
Ja.
Jag ska börja med den.
Ja, men precis. Mm.
Mm. Hur skulle du beskriva den där smaken då?
Mm. Alltså den här är definitivt mer nötig.
Jag tar också så.
Mm. Den är ganska söt, tycker jag.
Mm, det är den verkligen.
Jag tycker faktiskt att den smakar lite mer som typ... Alltså den är inte lik morot, men den har någonting mer så här grönsaksmak. Mm. Mindre potatissmak, ja.
Mm. Eller, det är god.
Det är ju någonting som är så generöst och kärleksfullt med potatisen. Och det är att den ger ju jättemycket mat på liten yta. Och med liksom väldigt enkla redskap och sådär. Det är ju som en enorm trygghetsskapare. Och det är en växt. Men den kan ju vara en vän på något vis.
Mm. Stefan Ekengren, du har jobbat som kock, krögare i 30 år. Fått utmärkelser, lagat mat på en massa exklusiva och smakrika råvaror. Men för snart 4 år sedan så kom du ut med en uppmärksammad bok om en enkel knöl. Potatis.
Mm.
Varför då?
För att jag har alltid älskat potatis sedan jag gick i skolan. Där började min kärlek till potatis. Att jag fick potatis och till skillnad från introduktionen här, jag fick bra potatis i skolan. Och
ni hade inte de här maskinskalade?
Nej, hade bra potatis. Bra skolmat överhuvudtaget. Jag älskade skolmaten. Men där började min resa med potatis. Och sen så har jag jobbat med det under hela mitt krogliv. Så där, mycket med potatis och också sista 10 åren kanske också gjort mycket, kreerat mycket kring potatis, gjort olika potatisrätter och haft den som en bra kär liksom, råvara. Så att det är många olika delar som har gjort det. Ja.
Trots att potatisen ju är så vanlig så finns det inte riktigt samma romantiska kultur kring den som det gör till exempel kring pasta.
Mm.
Vad beror det på?
Alltså, gör inte det eller? För jag känner att jag förstår hur du menar att det inte gör det, men jag tror att den har blivit lite så här, att den har fått mist sin charm tack vare att den då, som du sa också i början, att den kanske känns som att den inte ska vara till nyttig då eller alltså kanske inte med att man ska äta om man inte liksom vill hålla hälsan upp, man ska inte äta för mycket potatis och sådär och pommes frites och chips och sådär blivit och sådär fått en
alltså
dålig status.
Känslan är väl lite mer lerig och ja, lite sådär, blåsig, grovt, slätt. Liksom. Ja. Det är liksom inte den här soliga bakgården i Italien.
Ja, men sen, det finns ju rätter som man kan lyfta fram ju, som blir som gör att det blir pasta romans på det hela på något sätt. Men jag förstår vad du menar. Jag tror ju att det är den där att det är grovhet i potatisen som gör att den inte är lika liksom romantiserad som pasta.
Hur tycker du att att potatisen står sig då i lite finare matsammanhang?
Alltså den har ju varit borta ett tag sådär, för att den liksom, ett tag var det väldigt inne bland kockar att, de skulle, att rätter skulle inte innehålla potatis. Man gjorde liksom rätter som var liksom, kanske inte pasta då, men som alltså, snackade på finmatlagning sådär, att man inte skulle ha med potatis, att det var en grej sådär. Men nu börjar det komma tillbaka med att man har potatis i rätterna på liksom då högre nivå restaurang sådär liksom.
Mm. Men finns det fin och full potatis på den nivån?
Nej, det tycker jag inte att det gör på något sätt. Jag tycker att det är det mesta går, och det mesta går ju också att liksom hitta nya varianter på som man gör av de här då, både de fina liksom då, som då skulle kunna vara mer kreddiga sort, eller liksom varianter eller rätter och sådär. Men också så här, göra någonting kul av någonting som inte är så fint liksom sådär. Mm. Som man kan hitta på.
Nackdelen är ju då tidsåtgången. Jag gjorde hemlagat potatismos igår. Det tog en timme.
Det tog en timme, ja.
Ja, man ska hälla upp och man ska skala och man ska städa undan och man ska koka upp.
Om det tar en stund.
Mm. Och så ska man mosa. Och, ja.
Mm.
Du hade kanske gjort det snabbare. Men,
nej. Ja. Ja. Ja, men det är tidsåtgången. Jag skulle säga att, liksom, att mycket av den här, jag brukar säga att husmanskost uttaget sådär, det, nackdelen då, inom situationstecken, är att det är lite mer matlagning. Det blir mer matlagning sådär. Men det går ju också att göra enklare potatis. Vi kommer väl till det sen här, att det finns ett sätt att göra att den är väldigt tillåtande och sådär. Men vissa av de här rätterna tar ju lite stund, det gör det absolut.
Mm. Hasselbackspotatis till
exakt.
Exempel.
Ja, den tar
en stund. Ökänd för att ta jättelång tid.
Ja, precis. Men jag skulle säga nog att mycket av den här liksom grundläggande matlagningen där potatis ingår ofta kräver lite mer matlagning än att slänga upp en sås och lite pasta. Så det går fortare oftast. Men det blir ju oftast väldigt gott. Ju, sådär.
Mm. Jag försökte kolla efter statistik från potatiskonsumtion de senaste decennierna. Men då är det ofta rå potatis man mäter på.
Okay.
Och där äter vi betydligt mindre nu än för 50 år sedan.
Mm.
Men tror du att vi gör det eller att vi är mer pommes frites?
Alltså jag tror att vi äter mindre för att vi åt otroligt mycket potatis då. Jag skulle säga att det är en nivå som är väldigt hög som vi har gått ner ifrån. Jag tror att, för då var ju potatis till allting. Så att jag tror att det är en nivå som var omänsklig. Nej, men alltså det var så oerhört mycket potatis. Jag tror det är svårt att nå upp till den igen för att vi har fått så mycket annat som kommit in och sådär. Ja. Att det är inte bara pasta och ris, det är ju hirs, alltså det är ju matvete och det är couscous och helt otroligt fina som alla älskar. Jag älskar också det.
Mm.
Så att jag tror att det blir svårt och att jag tror att det var från en nivå som var helt oerhörd.
Ja, och det är inte negativt att
nej,
det är
exakt. Nej. Men man kan ändå reagera på att man äter mindre potatis, att det äts mindre potatis.
Mm.
Men som du sa också. Jag tror att det nog stoppas i sig ganska mycket mer än man tror. Sådär,
man köper chips. Inte på fritten råa riktigt.
Ja.
Här i studion finns också Linda Backman, näringsfysiolog och också kostrådgivare åt Svenska Olympiska Kommittén. Du fick inte följa med till Italien.
Nej, jag är hemma.
Ja. Du är också potatisälskare.
Jag älskar potatis.
Hur intar du helst din potatis?
Alla former. Kokt, ungsbakad, ja, men som klyftpotatis, potatismos. Ja, jag älskar potatis.
Allt, ja. Mm. De här elitidrottarna som håller på att kämpa nu i Italien, vilken del har potatisen i deras diet?
Nej, men ganska liten faktiskt, för att potatisen har lite oförtjänt dåligt rykte kan jag tycka, liksom som många som vill hålla igen på energiinnehållet och som vill få i sig mindre kolhydrater ratar potatisen. Men potatisen innehåller faktiskt väldigt mycket mindre kolhydrater än alternativen som ris eller pasta. Så att för gemene man är det ett bra sätt, för vi behöver inte särskilt mycket kolhydrat. Men för de här elitidrottsmännen, då blir det en utmaning att få i sig tillräckligt mycket kolhydrater med potatis. Mm. Då måste man kanske lägga till bröd eller frukt eller så för att komma upp i tillräckligt. Så att
man blir för mätt av potatisen helt enkelt.
Ja, potatisen är faktiskt en av de råvaror som har den högsta mättnaden i relation till energiinnehåll. Mättnad per kalori.
Mm. Så alla ni som är elitidrottare nu, ni kan ladda med pasta då? Istället.
Jag föreslår att man laddar med pasta och väljer potatisen på vilodagen.
Mm. Mm. För oss andra då, hur nyttig är potatisen?
Den är ju då, som jag sa, så är den ju mättande och den innehåller mycket fiber, den innehåller mycket C-vitamin. Redan 2-3 potatisar täcker ungefär hälften av vårt C-vitaminbehov.
Mm. Det som gjorde att sjömannen slapp skörbjugg.
Ja, men precis.
Mm. När den kom hit en gång i tiden.
Ja. Den innehåller rikligt med B-vitaminer, B6 och folat, rikligt med kalium. Så att den är ju mindre energi, mindre kolhydrat, mindre protein än ris och pasta, men rikligt med vitaminer och mineraler.
Men det man kanske också förknippar med potatis är stärkelse. Är det någonting vi behöver?
Ja, det är den vanligaste formen vi får i oss kolhydrat i. Det är ju i form av stärkelse och den förändras ju lite vid tillagningen och sådär. Och där får man ju ofta frågor, ska man äta potatisen kall istället för varm? Det är många som har fått för sig för att man vill få en lägre blodsockerpåverkan. Och när potatisen då som är kokt tillåts kallna, då förändras stärkelsen. Så då blir den mer svårare för oss att bryta ner helt enkelt. Resistent stärkelse övergår den till som är svårare för kroppen att bryta ner. Och då kan det leda till en lite långsammare blodsockerhöjning då, om man är rädd för det. I praktiken så tycker jag att det inte är någonting man behöver ta hänsyn till. För som jag sa så är kolhydratmängden i potatis så begränsad att det blir inget stort kolhydrat- eller blodsockersvar av potatis.
Men det här är att det har blivit så grej med det här. Att det har blivit så grej med att potatis också åker med på pasta och ris. Just den, för oss som försöker hålla vikten då. Att man tror att potatis är samma som bröd och pasta. Ja, spännande.
Men det var ju så, det var ju någon gång i början av det här millenniet när alla lärde sig vad GI var. Och samtidigt som vi började få ganska mycket viktproblem och diabetes 2. Och då blev ju, alla visste att potatisen var ju dålig.
Ja,
på det här.
Och det tycker jag är helt felaktigt. Skulle man ha personer som vill hålla igen på energiintaget och minska i vikt, då rekommenderar jag verkligen att man byter ut ris och pasta mot potatis. Bra. För att det ger då mycket mättnad och det ger mycket näringsämnen. Och det gör att kolhydratintaget blir lägre, vilket för en inaktiv del av befolkningen är gynnsamt.
Men om man ska jämföra den här triangeln då med pasta, ris och potatis, när det handlar om blodsockret till exempel, är potatis sämre eller bättre? Eller?
Nej, det är bättre om du ser till hur mycket du får i dig i en normal portion. Och jag tycker då att om man äter en kall eller varm, det spelar också så försvinnande liten roll. Jag tycker man ska äta potatisen i den form som den passar. Det är klart att det är jättegott med en potatissallad, men att låta en potatis kallna för att få en bättre påverkan på blodsockret, det tycker jag är att sila mygg och svälja kamel lite grann, att man tar fasta på någon väldigt liten detalj som får en väldigt liten betydelse. Det är viktigare att man tittar på sammansättningen av måltiden som sin helhet, för det kommer att påverka blodsockret mycket mer.
En annan del av det här dåliga ryktet som potatisen fick ett tag var ju akrylamid, som kanske strips och chips har mest. Kan du berätta något om det?
Ja, men som när jag pratar nu, när jag vurmar för potatisen, när jag rekommenderar potatisen, då pratar jag ju i termer av att vi ska äta den kokt eller ugnsbakad eller sådär, som chips eller pommes frites, då förstår jag att den har dåligt rykte. Liksom. Det är ju naturligtvis någonting vi bör minska på.
För de innehåller akrylamid. Det kan, som är ett icke-nyttigt ämne.
Ja, det finns massa anledningar till att vi inte ska äta dem i den formen.
Ja, det är också att det är fett.
Ja.
Och att det är salt. Ja. Stefan, du har ju grävt ner det här. Hur länge har vi ätit potatis i Sverige?
Ja, den kom ju då, kom på 1700-talet i Sverige. Men sen så den slog inte igenom brett förrän i början av 1800-talet, mitten av 1800-talet. Då den slog igenom brett så att den blev vår viktigaste råvara väldigt snabbt då. Så det kom ju först på 1700-talet, men vi hade problem med att den skulle accepteras i landet och av befolkningen, och att vi liksom inte hade rätt tillagningsmetod. Men samtidigt då, i början av 1800-talet, så kom spisen, alltså den här vedspisen kom, och att vi kunde förvara den också under vintern i jordkällare och sådär. Så runt i början av 1800-talet, mitten av 1800-talet, då slog den igenom riktigt brett. Det är ganska sent.
Ja, för i skolan så fick vi lära oss att Alströmer är potatisens fader i Sverige, men det finns också en moder som hette Eva Ekeblad, och hon introducerade ett helt nytt användningsområde för potatisen. Göran Persson, en av eldsjälarna bakom, vad heter det? Kyrkeby
bränneri, ja precis.
Just, Kyrkeby bränneri i Småland. Vad använder ni potatis till?
Vi använder potatis till att tillverka brännvin. Och det är därför vårt brännvin kallas för potatisbrännvin.
Och det är dessutom Sveriges äldsta potatisbränneri.
Vi är Sveriges äldsta bränneri som fortfarande finns i drift, och vi är Sveriges enda kvarvarande bränneri som tillverkar på potatis. För alla andra tillverkar ju på spannmål i det här sammanhanget.
Och hur länge har ni hållit på?
Det här bränneriet grundades 1750 ungefär, kan man säga, och det var ett husbehovsbränneri. som var i drift sen fram till mitten av 1800-talet. Och då kom det in en gubbe och byggde ett ytterligare ett nytt bränneri.
Och alltihop det här, det kommer sig av en grevinna som heter Eva Ekeblad. Kan du berätta om henne?
Eva Ekeblad som hon hette som gift, hon heter Eva de la Garde från början, kom ju på då att potatisen går att använda för att tillverka olika saker. Det är ju potatismjöl kan man kalla det för. Och det var ju då brännvinet som fick en stor betydelse i det här sammanhanget. För innan så använde man ju spannmålet, olika saker för att tillverka brännvinet. Det blev ju då att det blev hungersnöd i Sverige. Men eftersom hon kom på det här med att man kunde tillverka brännvin på potatis så blev det ju ändring på detta. Då var det ju bättre att använda potatisen till brännvinet för det fick ut mycket mer ur potatisen än du fick av spannmålet. Så att det är väl en av hennes större upptäckter. Men det är också så också, genom den här upptäckten så blev hon invald i Svenska vetenskapsakademin som första kvinna. Då pratar vi om cirka 1750 ungefär. Och det skulle dröja 200 år innan nästa kvinna blev invald i Svenska vetenskapsakademin.
Och hur gör man när man bränner sprit på potatis?
Först och främst så måste vi ju ha en stärkelserik potatis. Den ska ligga mellan 15% och 20% den här potatisen. Mm. Vi tvättar de här potatisen sen. Sen åker de upp till potatiskoken. Och sen kokar man de här potatisen under 40 minuters ångtryck. Och sen åker det här vidare till något som kallas förmäsken. För att vi har också ett mälteri, en mältare, det är säd, sexradigt maltkorn som man ser till att gro. Det får gro i 10 dagar. Den här malten blandas med den här kokade potatisen. Och sen blir det en förmäsk, man blandar de här två med varandra. Men sen händer det ingenting mer, det är helt dött materialet helt och hållet. Sen åker detta till ett jäskar och då lägger vi jäst i det här jäskaret. Och sen får det jäsa där i 3 dygn. Och sen är det klart för själva destilleringen. Vi har en gammal ångmaskin vi använder som är från 1875. Och det är den som gör då att det bildas små spritdroppar av alltihopa det här. Och till slut så ser man det kommer ut lite grann droppar, spritdroppar i den här spritlyktan. För att det är ett slutet system.
Och är den här processen likadan som den var för ett par hundra år sedan?
Den är likadan som den var mitten av 1800-talet. Vi använder precis samma likadan. Det här är ju ett museibränneri som vi har lyckats att få igång. Mm. Det låg ju nere, det stängdes 1971. Och så vi har precis samma process kvar som de hade på den tiden. Mm.
Men du, känner man någon skillnad på smaken om brännvin är framställt av potatis eller av korn eller så?
Våra kunder säger det och vi själva säger det också att vår sprit är lite rundare och det har ju att göra med att den är gjord på potatis. Pratar du sprit som är gjord på spannmål, den är ju lite annorlunda. Den blir inte riktigt detsamma.
Mm. Du, den här potatisen som du pratade om som var väldigt stärkelserik, är den då inte så god att äta eller?
Nej, man kan kalla det för industripotatis kan man väl kalla den för.
Mm.
Så att det är ju det att den har ju så hög stärkelsehalt. Så att vi har smakat dem och jag kan säga att de är inte goda.
Nej, det är bra. Okej, tack så jättemycket för att du berättade, Göran.
Tack själv, hej med hej då.
Göran Persson, alltså som är ordförande i Visselfjärna hembygdsförening. Stefan Ekengren, kock, Linda Backman, näringsfysiolog, finns i studion. Har ni smakat potatisbrännvin? Har du gjort det, Linda?
Nej, det kan jag faktiskt inte minnas att jag har gjort. Nej.
Stefan?
Jo, det har gjort.
Ja. Mm. Känns det någon skillnad?
Ja, det tycker jag att det gör. Alltså, nu dricker inte jag jättemycket så, men alltså, jag har liksom, det känns skillnad tycker jag på sånt som gjorde potatis. Det gör det tycker jag. Jag håller med som han säger att den blir lite rundare i smaken. Så.
Mm.
När man någon gång dricker det så rent. Liksom. Så
att, ja. Vi hörde ju här i reportaget om Eva Ekeblad som alltså var den som såg till att du började bränna på potatisen. Vem skulle du säga av, om vi bifar mellan Ahlströmer och Ekeblad, vem har störst betydelse för
det? Ja, alltså, jag tycker att hon har det på något sätt. För att, alltså, han tog ju upp det här och började provodla och sådär och odlade på den här potatisen som ni pratade om inledning med här med hon, konstnären där.
Mm. Eller, massa olika sorter.
Ja, exakt. Mm. Så här, det var ju problem med sorterna och sådär. De hade inte riktigt kunskapen och sådär som hon sa där och så. Och han var väl så här väldigt inne, han förstod ju storheten med det sådär, alltså, och han hade väl olika så här annonskampanjer nästan sådär, där han liksom försökte förstå den här storheten, eller få fler att förstå det.
För folk var lite skeptiska.
Ja, de var väldigt skeptiska. De var ju skeptiska mest för att den växte under jord. Det tyckte man ju var väldigt läskigt. Man åt ju ingenting som växte under jord. Man åt ju rovor och sådär, men de växte ju delvis över jord då, och spannmål och sådär. Men, så det var ju det som man var mest sådär. Men hon hjälpte ju då till då med att liksom då, via då det här brännvinnet då, att hon gjorde då potatismjöl då, som han sa där, och så gjorde hon det här brännvin, och då släppte ju misstänksamheten när det var brännvin då. Vilket var då kanske på sikt var ju det bra då, men det var inte bra att man drack så mycket brännvin kanske, det var ju inte bra att man drack så mycket brännvin, men så på ett sätt och vis då så blir ju hon ändå en någon som blir liksom större, att man fick fler att acceptera det här och förstå det här, samtidigt som allt det andra slog igenom i spisen och lagringen och sådär. Men då var ju så här, när det slog igenom, då var det ju så här, det var ju tvångsdikningar, man skulle liksom få till att man skickade ut folk, alltså staten skickade ju ut utsäde och sånt där, så att de skulle kunna odla potatis för att rädda livet på folk och sådär. Så att det räddade ju livet på oss. Så var det ju bara.
Vi hade också ett potatisuppror i Sverige.
Ja, men det var ju senare sen. Det var ju då, det började ju då när om du tänker på det var ju på Södermannagatan på Söder, det du tänker på som var, det var ju så att det var ju under 2030-talet tror jag var, något sånt där.
Och då pratar ju 19 eller?
Exakt. Jag kommer inte ihåg exakt årslaget, men det var ju också då väldigt knapert i Stockholm här. Det var ju krig i Europa och sådär. Jag ska inte säga årtal, kan jag inte helt på handen där. Men alltså, det var ju så i alla fall så att det var krig och ransoner. Alltså, det fanns ingen mat och sådär. Och det visade sig att på Södermannagatan i Stockholm här så var det en livsmedelsbutik där, och som han, det gick rykten om att han hade liksom då, han hade då gömt undan potatis som han skulle sälja vid sidan om då, förutom de här ransonerna då. Och det var ju så här, och det var ju kvinnor då som gick upp dit, och det vart ju upplopp där då. Så det, och det var ganska våldsamt, eller väldigt våldsamt. Och det här var ju det som startade sen så att det blev kvinnor rösträtt i Sverige, för det här fortsatte ju sen det här upproret. Det vart ju fler demonstrationer, och det var ju då kvinnorna som höll det här då. Och det var ju då alla mödrar då till de här, och det var ju barn och kvinnor som var uppe på det här på Södermannagatan här, som tolkade, det var tumult tydligen då, alltså. Riktigt på riktigt då. Mm. De var riktigt förbannade för att deras barn svalt då. Så att,
ja. Det var lite som Skärholmens mödran gjorde om mjölkpriset sen.
Ja, det där mynnade ut i att, Sverige, att kvinnor fick rösträtt i Sverige sådär och sådär. Nu vill jag inte nämna årtal för jag kan inte det i huvudet. Men,
nej, det var 21 eller
så. Ja, det var något sånt där, ja precis. Mm. Och det, men det är också svårt att tänka sig så sent att det var liksom hungersnöd i Stockholm. Mm. Ändå på 20-talet, nu är det väldigt länge sedan, men ändå att det var riktig nöd och att folk var arga för att potatisen kom fram.
Linda, kan man överleva på bara potatis?
Nej. Det innehåller ju alldeles för lite protein som jag är inne på, det är ju fettfattigt och det är ju, även om det är rikt på flera näringsämnen så är det också väldigt många det saknar. Men det är en bra basvara.
Men det där är en myt alltså?
Ja, en period kan man såklart det, men på sikt så är det inte möjligt.
Nej, men det är många som är födda i början av 1900-talet som växte upp under lite mer fattigare omständigheter som ändå menar att de har ätit, det har varit i stort sett det de har blivit mätta på. Och så de har ätit lite...
Var det inte sill också?
Ja, kanske lite sill.
Ja, precis. För den kompletterar ju
fläsk,
bra då.
Med,
ja. Potatisen har ju i alla fall spelat en väldigt stor roll i historien, inte minst då för att hålla människor på våra breddgrader levande under vintern. Och potatisen spelar också huvudrollen i en av Europas största svältkatastrofer, nämligen Irland 1845-1850, som Per Lodin skriver om i boken Svart potatis, den stora svälten. Olivia Sandell har pratat med honom.
Det är sommar år 1845 och solen steker över de irländska åkrarna.
Man ser fram emot potatisskörden, det är fint väder.
Det här är Per Lodin som har skrivit boken Svart potatis, den stora svälten, Irland 1845-50.
Irland var ju tidigare en brittisk koloni kan man säga. Men sen från 1801 så var det en fullvärdig medlem av Storbritannien. Fast de hade inte full representation i parlamentet i förhållande till sin storlek. Men det var ett väldigt fattigt land därför att efter engelska invasioner så hade man då delat ut irländarnas marker till soldater och finansiärer i England. Så att 7/8 av befolkningen levde som fattiga arrendebönder. Och det var jordägare, protestantiska jordägare. Många bodde inte där utan bodde i England. Som då krävde in hyra i form av vanligt spannmål då. Medan folket de levde på potatisarna som var då mycket lättare att odla och gav mycket mer näring i förhållande till arbetsinsatsen så att säga. Så att liksom dealen om man säger det var att de fick land där de kunde odla potatis mot att de levererade spannmål till jordägarna. Befolkningen liksom är otroligt beroende av potatisen för sin överlevnad.
1845 har sommaren varit ovanligt varm. Förra årets skörd var bra och man ser fram emot en likadan i år.
Men sen slår vädret om och det blir väldigt dramatisk skiftning. Väldigt kraftiga regn i typ 3 veckor. Överallt så berättar man om de här regnen och då börjar man bekymra sig över potatisen. Och man tar upp ett första tidig skörd då vid typ augusti. Och så tar man huvudskörden senare och så grävde man upp potatisarna och så såg man att men de verkar okej. Så konsumerar man lite och så gräver man ner i gropar. Vanliga folket visste ju inte om det men det hade börjat gå rykten om att det fanns en potatissjukdom som hade spritt sig i Europa.
Det handlar om ett bladmögel som förstör hela potatisskördar. Och det dröjer inte länge förrän sjukdomen når Irland. Vittnesmålen från när smittan upptäcks är dramatiska.
De går och lägger sig på kvällen så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna. Och när doften kommer från potatisar som ruttnar i marken. Och det har gått så fort så att de liksom, det känns som onaturligt eller övernaturligt nästan för dem. Det här var liksom ingen vanlig missväxt utan det var en helt okänd sjukdom som slog till mycket hårdare än vad man trodde. Sen gräver de ju upp då det de har grävt ner. Då ser de att det också ruttnat fast de var friska när de tog upp potatisarna. Så att det är så himla mystiskt. Man förstår att de här enorma mängderna av ruttnande vegetation att det liksom spred som en stank över landet i princip.
I ett slag har potatisen som försörjer hela Irland ruttnat bort.
De blir svarta inuti, de blir slämmiga och liksom ruttna helt enkelt. Svarta fläckar inifrån som sen blir mer och större och sådär. Och de har försökt ju äta dem då fastän de var så man var hungrig va. Men liksom då blir man magsjuk och liksom spydd och sådär. Och man skickar ju dit vetenskapsmän som inte förstod någonting i princip som gjorde en massa råd. Man gav ut skriftligt en massa råd om att man skulle torka potatisen på olika sätt och skiva den eller behandla den med klor, alltså jättekonstiga sätt. Men ingenting hjälpte va, så att det var ju ett mysterium under hela den här tiden. Nej, det är ju panik och så. Men folk är ju liksom förtvivlade och rädda att dö och liksom det finns ju ganska mycket skrämmande citat där de berättar om hur liksom döden är skrivet i ansiktet på människorna, folk förväntas inte att leva och alltså de är desperata på många olika sätt.
Samtidigt produceras annan mat på Irland, som exempelvis spannmål, men den maten fortsätter vidare, berättar Per Lodin.
I och med att man trodde på det här med frihandel så exporterar man ut livsmedel från Irland hela tiden. Medan irländarna själva ville att det skulle bli ett stopp för exporten så att den här maten kunde behållas inom landet.
Det är en svår tid, men värre är att vänta. För skörden året därpå följer samma mönster. En stank av förruttnelse och återigen grävs svarta slämmiga potatisar upp ur jorden. Läget är akut, men hjälpen från makten dröjer.
Man hade tänkt att man skulle lösa det genom att importera majs ifrån USA. Men majsen blev inte klar förrän efter årsskiftet, skördarna. Sen tog det en månad att transportera dem över också. Så det blev ett glapp på livsmedel, kan man säga. Under den tiden så var det väldigt många människor som dog, och det var då som den här svälten fick fäste, alltså i form av sjukdomar, för det är ju det de flesta dör av, sjukdomar.
Tyfus och dysenteri sprider sig hos den försvagade befolkningen, och människor vräks från sina hem när de inte kan betala sina arrenden till jordägarna. Samtidigt finns en misstänksamhet och nedlåtande syn på irländarna från regeringens håll, säger Pallodin. Han beskriver att man från maktens sida är rädd att moralen sjunker om mat ges bort gratis. Istället satsar man på vägbyggen som ska ge irländarna arbeten, berättar Pallodin.
De här vägarbetena som man då skulle få lön för, alla fick ju inte plats på dem, utan då blev det liksom, folk gjorde allt för att få anställning där, och en del de ställde sig och jobbade vid sidan om och hoppas att de skulle få lön i alla fall. Andra stod vid sidan om och väntade på att någon skulle falla ihop så de kunde ta platsen. Och samtidigt då så kom den värsta vintern i mannaminne i november. Så att man ser ju framför sig då, jag tror det var upp till 750 000 som jobbar på de här byggena, hur i de här snöovädrena liksom stapplar de kull, och då börjar folk dö liksom i driver. Så att det är ju liksom rena såna här helvetesskildringar som man kan se synerna framför sig. Folk ser ut som levande skelett, de kallar dem för skelett hela tiden. Alltså det finns ju massa helt sjuka historier om hundar som äter upp döda människor, och alltså att det ligger på vägarna, så kunde såna här kuskar berätta att de kunde köra över 100 döda kroppar på vägen och sånt, och man slutar nästan begrava folk för att jordarna knappt räckte till, det var bara liksom tunt lager som man skyfflade över dem.
Under en period införs ändå soppkök, som troligtvis räddar en del människor från döden. Men av de som kan väljer många att lämna Irland, i hopp om ett bättre liv på andra sidan Atlanten. I flera år härjar bladmöglet som förstör skörden, innan smittan sakta börjar klinga av. Men då är det redan för sent för många. Något som blir tydligt när man gör en folkräkning ett antal år senare. När man räknar bort antalet människor som emigrerat får man fram siffran på hur många som antas ha dött under den stora svälten.
Det saknas 1 miljon människor alltså. Det är helt otrolig siffra.
Här i studion finns Linda Backman, näringsfysiolog, och Stefan Ekengren, kock. Jag ska bara nämna att vi sa innan att den kvinnliga rösträtten införs 1921. Det var då man fick rösta, men beslutet togs 1919.
Mm. Ja, så det här var ju tidigare här på potatisupproret då.
Precis, det var före detta.
Det var ju starten på det.
Ja, det är ju väldigt uppenbart då när man hör den här berättelsen om Irland att det ändå är väldigt viktigt livsmedel ur överlevnadssynpunkt. Idag är det ju dock relativt få människor i Sverige som är undernärda, utan betydligt fler som har motsatt problem. Då är det ju också viktigt att man ändå får i sig dem näringsvärden av den maten man äter. Linda, om du skulle säga, hur ska jag få ut så mycket som möjligt av potatisen rent näringsmässigt? Vad ska jag tänka på?
Ja, men kokt då, när man kokar den, då koncentreras ju energiinnehållet, för det försvinner vatten ur potatisen när du kokar den, och då blir det ju högre energiinnehåll per viktenhet. Samtidigt så förlorar man lite grann av de här vitaminerna och mineralerna som jag pratade om tidigare.
Vitamin C kanske?
Ja, precis. Försvinner ut ur potatisen.
Men kan man ens äta potatis rå?
Nej, men det är ändå, jag vill ändå lyfta den här tillagade varianten. Att den är ju bättre än den här friterade varianten då, du får ju ett högt näringsinnehåll i den friterade potatisen som chips också, men då får du också ett gigantiskt högt energiinnehåll. Alltså kokt potatis, färsk potatis innehåller 70 kilokalorier alltså per 100 gram. Men tittar vi på motsvarande mängd i friterad form, då är det ju över 500 kilokalorier.
Okej, okay, så det är väldigt stor skillnad.
Det är jättestor skillnad. Så.
Och näringsmässigt är det samma?
Näringsmässigt så kan det ju förloras lite då, som jag sa. Så det kan vara ganska högt innehåll av vitaminer och mineraler också i pommes fritesen och i chipsen, men då i relation till ett mycket högre energiinnehåll. Så att det blir ju en dålig ekvation ändå.
För det är det man ska tänka på, energi i förhållande till näring.
Jag tycker precis. Hur mycket näring ger någonting i relation till hur mycket energi det ger. Det gäller ju för de allra flesta då att maximera så att man får i sig så mycket vitaminer och mineraler som möjligt på mindre energi, eftersom över 50% av Sveriges befolkning är ändå överviktig. Så det är ju viktigt att tänka på att få i sig mycket näringsämnen på lite energi, helt enkelt.
Mm.
Potatisskalan är ju extra näringsrika, och man kan ju maximera utbytet av de här näringsämnena i potatisen genom att koka den med skalet på. Då kan förlusten av näringsämnen bli lite mindre, samtidigt som man äter man skal kan man också få i sig lite mer av de här näringsämnena. Samtidigt ska vi vara medvetna om att potatisen är en av våra mest besprutade grödor, så att då kan man med fördel välja ekologiskt då för att inte få i sig det.
Mm. Stefan Ekengren, vad säger du om det här med skal och potatis?
Ja, men jag köper ju det, eller köper, jag vet ju, förstår ju det att det är mer näring i skalet. Men jag vill inte äta med hela skalet sådär. Jag skrubbar bara bort, alltså absolut väldigt lite. Jag skrubbar antingen med en skottsprite som jag har till just bara det. Alltså bara
det är
lätt.
Svamp med,
ja, eller så har jag en maskin som jag bara så här skrubbar av. Med väldigt lite då. Jag vill ju ha mycket skal kvar, men att lite grann kvar så att det kommer in lite så här, man har salt när man kokar potatisen så att den kommer in i potatisen, för den kommer inte in om man har skal kvar. Men nu är det bara en smakgrej. Sen kan jag tycka ibland att skalet kan bli lite så här, om man bara pratar smaker, att den kan bli lite så här, smaka lite illa om det och så där och så. Och lite grann med den här besprutningsgrejen som du säger också. Men alltså, jag vill ju inte ta bort allt skal. Absolut inte. Utan jag bara så här, alltså vi snackar några sekunder bara i en sån maskin.
Så du
bara
skalar inte potatisen så här som
inte
jag gjorde
kokar. Nej, inte när kokar gör jag inte det. Men jag skalar ju potatis till annat när jag ska göra andra saker. Så
men om man ska göra potatismos, då måste den ju vara skalad.
Ja, det behöver det ju inte vara.
Alltså, det är ju jättesvårt att få till den.
Ja, men alltså, i alla fall om man bara vispar så kan man ha lite skal kvar på sig. Jag tycker inte att det gör någonting att det är skal kvar för min del, men då kan det är bättre att skala så den blir slät och fin då, så där. Det ger ju faktiskt.
Men att äta bara potatisskal till exempel.
Ja, men det kan man ju, det är ju några så att man kan ju skala den så där och skala. Vi kan ju ibland så här tornera potatisheter, då skär vi bort dem i kniv så där så den ska bli så här fin då, så där som man gjorde förr i tiden. De skalar ju lite mer, då är det ju hela skalen kvar. De kan vi då fritera. Så att, och det är ju gott så där, men då där kan ju inte jag vara som en vara näringsgrejen där. Då försämrar man ju potatisen med friteringen. Men skalen går ju alldeles utmärkt att äta då, det gör de absolut. Mm. Ja.
Men den där besprutningen, är inte den på blasten? Eller har jag fel där? Eller,
nej, men
kommer
det finns,
den ner
det
i
kommer också ner. Och ja. Sen ska man ju också vara medveten om att potatisen i sig själv har ju ett eget bekämpningsmedel mot insekter och sådär, att den har glykoalkaloider som finns i skalet, och det accelererar liksom vid solljus till exempel, så potatisen ska ju förvaras mörkt och svalt. Så
är det som när den blir skiftar går över i grönt?
När den går över i grönt har det bildats liksom klorofyll i den, och då kan det också ha bildats mer glykoalkaloider som gör att det vill vi inte få i oss. Så att när jag säger det här med skal på barn under 5 år ska inte råds att inte äta potatis med skal på. Och jag rekommenderar ju att man väljer då ekologiskt i första hand.
På grund av bekämpningsmedel eller på grund av?
Det är mer på grund av den här egna bekämpningsmedlet som finns i potatisen. Så att även om den är ekologisk så bör man väl inte äta med skalet på som litet barn. Men att man också ser till att ha potatisen börjat bli grön då, att man, då ska den ju kasseras. Då ska
hela
man
potatisen
äta. Ja,
ska bort då.
Precis. Mm. Medan om den har börjat gro, då är det ju liksom koncentrerat med de här glykoalkoliderna precis i grodden. Men då kan man skära bort dem och fortfarande är resten av potatisen tjänlig. Liksom. Men den gröna potatisen ska
Så grodden kan man skära bort, och det gröna, då är det hela potatisen.
Ja.
Mm. Det. Och varför är det ljuset som gör att
ja, det är ljus och stress överhuvudtaget som accelererar det här. Men det finns ju de här, det finns ju internt för att skydda potatisen mot insektsangrepp och sådär. Mm. Så att små mängder finns ju oavsett.
Mm. Hur förvarar du din potatis, Stefan?
Jag förvarar i mörk påse i kylen, gör jag. Så att den är sluten mörkt och kallt, så kallt jag kan få det. Sådär. Men traditionellt så förvarar man ju då i jordkällarliknande. Alltså de som odlar potatis alla i princip förvarar den i jordkällarlikna klimat, alltså jordkällarlikna liksom, både i mörker och i den, ungefär den temperaturen. Det är runt 4 grader som den förvaras. Mm.
Ja. Men förr hade, var det alltid bruna papperspåsar kring potatis, och nu är det ju väldigt ofta genomskinliga.
Ja, det är, för att man, det är också för att, man då, att de som tillverkar potatisen vill att gäster, tänkte så här, kunder vill se potatisen. Vilket det är ju helt fel egentligen, att den ligger i genomskinliga. Det är ju faktiskt fel. Så att, ja.
Stefan då, kan du bjuda på dina bästa tips för att få potatisen att smaka som allra bäst?
Du menar kokpotatis då?
Ja, lite vad som helst.
Ja, men om man tar till kokpotatis så är det så här, jag skriver det i boken så där, för det är ett recept i boken, kokpotatis. Det krävs ett recept på kokpotatis. Ja, det tycker jag att det gör. För först så tycker jag så här att jag använder, och nu pratar vi bara smaken här, vi får nog säga det här. Eller kanske lite nice, men, så där, men alltså jag använder alltid bara, först så här så använder jag alltid bara små potatisar när jag kokar potatis. Det gäller även året om så där, när jag kan hitta så små jag kan hitta det.
Är lite större som jag hade igår. Ja. Skulle jag ha skurit dem i 4 bitar?
Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker inte man ska skära dem i delar när man ska koka dem. För de blir inte lika goda då. Utan så små man kan och leta efter det. Och jämnstora, så att de är lika stora allihopa då. I den storlek man hittar, så små man kan. Sådär. Och sen så tycker jag man ska skaffa sig ett mått. Hur mycket salt man har. Det man gillar. Mm. Så man inte bara slänger i lite salt. För jag tycker de har salt när man har potatisen.
Men man ska ha saltat rätt mycket.
Jag tycker man ska salta potatisen. Men det är också ur hälsosynpunkt givetvis att vi ska dra ner, att inte ska äta mycket salt, men skaffa det, för det folk säger så här, jag har ett mått i boken och sådär, men det är också bara för att jag ska säga att jag har ett mått, skaffa dig ett mått bara som du har på potatisen och sådär, så det ska man skaffa sig tycker jag, så man gör samma varje
man
gång
man smakade av och tänkte att
ja, det var bra den här gången, då håller jag mig till det måttet sådär. Och sen så ska man, tycker jag, att man, jag gör ju så här när jag kokar potatis, nu pratar vi liksom då gammal potatis, inte färsk potatis här då. Då tycker jag också att man ska känna potatisen, att den är precis, den får gärna vara lite hård i mitten. Och då är den klar. Man ska inte koka den för länge, för då kokar ju för mycket vatten in i potatisen. Och det där är lite olika vilken olika sorter det är, men kokar man den för länge, då går det in för mycket vatten i potatisen, då förlorar man ju också näringsinnehåll också. Så den ska vara precis, den ska vara så att man känner att den är lite hård i mitten. För då när man häller av potatisen sen och den står liksom ångar av, då fortsätter den tillagas där och då går den färdigt potatisen. Så man kan vara ganska modig där att liksom så här, att låta den få gå. Inte gå för länge, för då är den, då blir den så här perfekt i köttet. Mm. Och det är en konst att göra det där.
Ja, och sen skriver du att man ska inte ha mos, vad heter det, mjölig potatis i, utan man ska ha mer.
Ja, men inte till, fast... inte till potatismos, använder inte jag mjölig potatis. Okay. Nej, jag tycker inte att det blir bra, för att jag tycker att den mjöliga potatisen kokar också sönder väldigt mycket snabbare, och då kokar det massa vatten i potatisen. Vilket gör att den blir lös snabbare, och det är både näringssynpunkt, men också inte så näringsrikt, för det, för mig som då jobbar på restaurang så där, då kan man, om man har en fast potatis och kokar den precis klar, då blir den ju liksom, då kan du ta emot mer grädde och mjölk och smör, vilket inte är så nyttigt då. Men, så därför använder jag fast potatis och kokar den precis klar, det är också det.
Men det är väl lite bra att ha lite smör till potatisen, är det inte det, Linda?
Det beror ju på vilket energibehov man har liksom, och vilken fettbudget man har totalt sett. Liksom, det är klart att mättat fett ska vi inte överdriva, och inte saltet heller, gemene man. Men om man låter bli gräddsåsen och osten och sådär, så har man ju klart en budget för smör.
Ja, det gäller att räkna på rätt sätt. Ja. Men vilka kryddor ska man då använda med fördel till potatis?
Det är ju jättesvårt att säga sådär, men det finns ju några bra kompisar. Och det är ju muskot framförallt då, ska jag säga, som du sa.
Det är den jag brukar använda bara i potatismos.
Ja. Ja, jag använder, det finns ju andra grönsaker som muskot går till också, men det är så här, det är den bästa kryddan tycker jag, muskot, men sen finns det ju massa, det är ju det som är så stort med potatis, att den klarar så olika mycket kryddor. Och muskot är ju det roligt, jag känner nu, för att en riktig kock har alltid muskot i fickan. Aha. Jag har en här nu också, jag har alltid muskot i fickan. Ja. Det är liksom så här, det är så här gammal tradition, att den använder man ju inte för att riva då givetvis, men det är så här turgrej som man har, som alla kockar, förr i tiden. Så jag har alltid en muskotnöt i fickan. Ja. Men ja, muskot skulle säga bäst.
Ja. Ja, det låter bra. Du får spara den där en liten stund. Till sist då, jättekort. Om jag ska impa med en potatisrätt, vad ska jag lära mig?
Då skulle
jag
ha en riktigt bra potatisgratäng. Alltså, kan du få till en riktigt så här schysst potatisgratäng? Jag tycker inte alltid man får det. Och det har också blivit jobbigt med de här färdigköpta. Så gör en riktigt bra potatisgratäng.
Så det är då lök...
Och att du liksom kokar upp gräddmjölken. Du har inte bara grädd, utan du använder ganska mycket mjölk också. Det ska man göra. Mycket mer än man tror. Ja. Mm.
Sist i den här återutsändningen från tidigare i år hörde vi i studion kocken Stefan Ekengren som skrivit kokboken Potatis och Linda Backman, näringsfysiolog och kostrådgivare åt Svenska Olympiska Kommittén. Vi hörde också konstnären Åsa Sonjasdotter, historikern Per Lodin och potatisbrännaren Göran Persson. Reporter i programmet var Olivia Sandell. Nästa vecka handlar det om den växande grupp personer i Sverige som kommit till med hjälp av spermadonationer. Tidigare var detta något som tystades ner, men nu vill en ny generation donatorskapade vuxna att vi ska tala än mer om frågan. Det hör de om en vecka. Stina Näslund är Kropp och Själs producent, Astrid Ankerkrona vår tekniker och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.